Välkommen till Församlingsfakultetens YouTube-kanal och fördjupning i fastetid. Serien om korset i centrum har kommit fram till avsnittet om korset och själavården. Och med mig idag har jag kyrkoherde emeritus Göran Landgren ifrån Örby. Du har varit präst i så många år att du har haft med människor i olika livssituationer att göra. Så att du får gästa oss här idag på fakulteten och tala om själavården. Och om vi får börja där med att ställa frågan, vad menar vi med själavård? Vad skulle du svara på den frågan?
Det finns så mycket att säga, men jag skulle säga att det handlar om att vårda sin själ eller att vårdas i sin själ. Och vi kan ta den här fina bilden med de två lärjungarna som är på väg från Jerusalem. Jesus är korsfäst och de tror han är död och så står en främling, följer med dem och det visar sig vara Jesus. I det samtalet som uppstår så får de tröst och de får vägledning. Så de under vägen får modet tillbaka och sen kan de på kvällen springa hem tillbaka till Jerusalem. De har hittat en väg att gå. Och så tänker jag också att själavård är att Jesus vägleder oss hur vi ska gå. Vi tänker det att både för den som kommer till samtal men också själavården och får vara med om att det är mycket som kan klarna under ett själavårdssamtal också för ens egen del. Man lär sig av alla. Faktiskt.
Det var rätt så bra början att tala om Jesus som den egentliga själavårdaren. Mm. Det står ju i första Petrusbrevet så att Jesus är våra själars herde och vårdare. Mm. Okej, man kan översätta det på olika sätt. Mm. Men jag tror ändå att det säger något alldeles väsentligt att egentligen är han som är vår själavårdare. Mm. Och vare sig man är själavårdare eller är den som ska vårdas så är det han som utövar själavården och har alldeles särskilda mål med den själavården. Där vi som själavårdare bara ansluter till den och försöker ge ord åt hans arbete med den människa som kommer i vår väg.
Jag tänker det att dels kan vi lära oss av Jesus sätt att möta människor med en enorm respekt och kärlek. Och att han inte gör skillnad på folk. Han har inte anseende till personen eller ser inte till ansiktet som själva det ordet har anseende till personen betyder. Han gör inte skillnad på folk. Och där finns någonting som vi kan lära oss och vi kan också lära oss hur han möter människor. Men i det att vara själavårdare så tänker jag att ja, nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Jesus Kristus är förenad med oss som tror. Och där finns också ett beroende hela tiden. Är man själavårdare så är man handfallen många gånger, hjälplös. Men man får vara beroende av Jesus och det är där hemligheten är i varje kristens situation. Och det är det som är poängen med det som kallas nådegåvor. Det är Jesus förmågor som man får del av. Inte autonoma gåvor, utan gåvor som sker i ett ständigt beroende av Herren själv. Och då kan det vara en öppen kanal, ett flöde. En YouTube-kanal fast det är Jesus-tube-kanal.
Det är en viktig sida av själavården där att någon i den djupaste bemärkelsen själv vara själavårdad. Det är ju faktiskt Petrus som skriver de orden att Jesus är våra själars herde och vårdare. Mm. Och vem har inte vårdat honom och hans själ? Petrus som en livsvandring. Mm. Det är ju så fint att vi har fått så mycket beskrivet om Petrus och hans själ får vi säga. Och Jesus som hans själavårdare från kallelsen där vid första fiskafänget och alla dikeskörningar, upplevelser och erfarenheter, förnekelsen, upprättelsen, så ser du Jesus som själavårdare faktiskt också över tid. Så det är inte bara något själavårdssamtal här och nu hjälper jag den där, utan det här är också något som pågår där han själv för oss framåt på den eviga vägen. Mm. För det är också ett perspektiv av saken, att det är ett evighetsperspektiv.
Det är ju fascinerande att tänka där på Petrus, det djupa engagemanget Jesus har i Petrus. Oerhörd omsorg. Och samtidigt ibland får han tala på skarpen. Han kan också tala om hur Petrus ska svika. Och han kan säga till Petrus, när du en gång har omvänt dig så styrk dina bröder. Alltså han har fått gå en lång vandring med Jesus och därför kan han sen bli en själavårdare.
Man skulle kunna tänka sig så här att Petrus efter sitt fall, sitt djupa fall, upprättelsen, kommit att tänka på de orden. Mm. När de styrkt dina bröder.
Ja.
Med vad då? Jag har ingenting. Jag är en förlorare, ja. En svikare. Jag har ingenting. Men det är inte, men man har sagt att det är du och din person som du ska styrka andra med. Så vad har du kvar? Jo, det är Jesus själv.
Och det är ju väldigt intressant att tänka att Petrus hade ju så att säga ett handikapp. Han hade svikit Jesus, men det var egentligen där korset landade. Mm. Det finns ju en gammal fin bild på det här. Jag har läst att den är arrangerad, men när de amerikanska soldaterna reser den amerikanska flaggan på Okinawa eller vad det är någonstans. Jag vet inte om du kommer ihåg den. Och på något sätt så har Jesus rest korset just i det trasigheten som är Petrus misslyckande som ledare. Och då kan han bli ledare. Och det är samma med Paulus.
Ja.
Han har ju också han har kört dead end street. Han har precis kämpat mot Gud. Och en återvändsgränd som dead end street betyder. Han har gjort det. Och ändå så landar korset i den verkligheten. Och han blir till en enorm välsignelse. Och vi nämnde innan det här andra Korinthierbrevet 1 att välsignad är Gud, vår Herre Gud och Fader, all tröst Gud, han som tröstar oss i all vår nöd så att vi genom den tröst vi själva undfår kan trösta de som är stadda i all andra nöd. Det är 1917, men poängen är att vi kan trösta när vi har blivit tröstade av Jesus. Det är så att säga, vi är skaffare, trunkbärare som bär över det vi har fått från Jesus till de andra. På så sätt kan vi hjälpa laget vidare som själavårdare. Och det är så trösterikt att det handlar om hans själavård. Men vi får vara i bästa fall vara redskap för detta.
Och vi ger egentligen bara vidare vad vi själva har fått.
Ja.
Och vi kan sätta ord på någonting som vi vet vi har fått ifrån Herren till att leda en människa vidare. I. Mm. Sen är det inte så att varken du eller jag har varit med om alla tänkbara livskriser och kan säga jag förstår det, för det kan vi inte.
Nej.
Men vi kan ha, ja, där vi har direkt kontakt med nöden, där kan vi säga att det här hjälper Herren på olika sätt, och med Guds ord kan vi veta att det är sant, att det är en verklig hjälp. Mm. Men man kan också ha fått inblickar i människoöden som gör att man kan ge ord ifrån Herren vidare på sina livsvandringar.
Mm. Ja, precis. Jag tror egentligen att vi kanske inte förstår allt helt och fullt, men vi kan ana det i alla fall. Mm. Jag minns, om bara ett litet inspel, så var jag med på ett stort studentmöte för 1400 personer från hela Norden som var i Island 1975. Och då var det så olyckligt så att de som distribuerade kvällsmaten en dag hade, det var någon förgiftning i den, så att vi blev magsjuka, 1300 av de här. Så vi låg där och det var köer till toaletten på natten och allt möjligt. Så var det bibelstudium dagen därpå, det var biskop Ojart som hade bibelstudiet, och då började han så här. Jag får citera aposteln, jag som är er har del i bedrövelsen. Och det är ju precis det vi har när vi själavårdar. Jag som är er har del i bedrövelsen. Jesus har det. Men vi har det, men kanske inte exakt samma, men vi kan ana det. Och det tycker jag är fint.
Om vi får komma in på detta med korset och själavården och stanna upp i det lite grann, varför det ska vara i centrum i själavården. För vi kan ju tänka på mycket idag som går under själavårdens namn och som kanske ändå lite går förbi korset eller inte hittar någon väg till korset. Om vi tar Petrus eller Paulus som exempel, så är ju de inte bara kristuscentrerade utan också korscentrerade. Därför att korset, om vi tar Petrus som ett exempel, korset är både det som till slut blir hans fall.
Mm.
Redan en tid innan korset, och Jesus börjar tala om sitt kors och sitt lidande, så kommer ju Petrus protest det här. Mm. Gud är nådig. Det här ska inte drabba dig. Var på Jesus för att säga, gå bort ifrån mig Satan. Eller Satan, ställ dig på din plats, på din rätta plats. Det du tänker är människotankar och inte Guds tankar. Här är en del av själavården att leda människor från människotankar inomvärldsligt jordiskt till Guds tankar. Men där är inte korset med i hans bild av Gud och även. Och sen kommer korset närmare och det blir så som Jesus sagt. Och så till slut när han själv ställs nära korset, då skälver han. Och till slut måste han säga, jag känner inte den mannen. Här viker jag undan. Och till slut är Jesus själv där vid korset. Maria är där, några kvinnor, Johannes. Men det blir ändå ett slags hit men inte längre. Med oss själva och vår egen kraft. Korset är en anstöt. Det tar vi inte på oss. Men sen vänder du upp och ner på allting. Bortom korset, uppståndelsen. Så får Petrus se att det är själva redskapet för hans upprättelse. Här kommer den som han svor ju sin trohet. Om en alla andra skrev det så ska jag aldrig göra det. Mm. Och så blir det ändå någon slags tomma ord. Men det var inte jag utan det var han som gav sitt liv för mig. Med allt vad som ryms i korset. Så blir det så att säga hans utgångspunkt i sin egen själavård. Som ledare, som herde, föd mina lamm, säger Jesus. Och så har han något att ge.
Och där tänker jag så här att förutsättningen för att Petrus förstod hur stort korset var. Var ju alla de här misslyckade försöken som själavårdare rent ut sagt. Mm. När han till och med försöker själavårda Jesus. Och få höra detta hårda ord. Gå bort Satan. Och det ordagrant lärdes då. Ställ dig bakom mig. Mm. Och det är det som är risken när man som själavårdare tar saken i egna händer. Och så kör han in. Han kör huvudet i väggen så att säga. Och får höra om korset. Han har inte förstått det fullt ut. Det gör vi väl aldrig helt och fullt. Och sen kommer det här misslyckande på översteprästens gård. Och vid flera andra tillfällen. Han är ju en som agerar väldigt snabbt. Mm. Men just därför kan han sen förstå korset. Att ja, men Gud vände spelet. Mina misslyckanden vänds till att Gud har öppnat himlen också för mig. Och så slutar det för honom enligt legenden med ett uppåt, ner, uppåt. Mm. På nervänt kors. Men i det finns att korset och i första Petrus brev har vi ju Kristus som förebild också. Som utgav sig själv. Mm. Att kan han säga det, han har blivit ett mönster för Petrus. Mm. Men jag tycker det är så härligt att tänka, ja, misslyckandet är en väg genom själavården till att upptäcka rikedomen. Mm. Och det är samma för Paulus.
Men om man då tänker så här, om vi tar Petrus som ett exempel på det här att när jag möter en människa och jag ser att här är jag nu ett redskap för Jesus själv i själavårdens tjänst. Mm. Så handlar det både om att lyssna in, var är den här människan egentligen? Mm. Och den kanske kommer med ett problem eller med vissa frågeställningar. Men ur Jesus perspektiv så ser jag, det här är människotankar. Hur kan jag leda den här människan in till Guds tankar? Vad som är Guds väg? Så vet jag det här att gå korsets väg. Det slutar ju i att jag backar, att lärjungen Petrus backar. Mm. Men här måste vi leda människor och visa på att här är både frestelser och fall, förnekelser. Mm. Men där ligger den djupaste trösten och hjälpen som gör allting nytt också för Petrus. Och leda människor vidare på samma sätt.
Och där finns ju en form av nådens ordning i Petrus. Mm. Kallelsen, hans svärmor är sjuk. Mm. De talar med Jesus och de får vara med och tecken under allt möjligt som händer. Och han följer med, han lyssnar och kommer ihåg Jesu undervisning. Det är outplånligt för dem. Och går han på pumpen. Men på något sätt det här med att man blir kallad först. Och så upptäcker man att det är stort med Jesus. Han har kallat mig. Och sen märker man att jag misslyckas med att vara kristen. Och på något sätt är det en process fram till att se att Jesus gjorde detta för mig. Och sen så får han en hälsning, en särskild hälsning till Petrus. Och han får sen bli en ledare i församlingen. Sen dabblar han sig igen i Galatien, i Galaterbrevet 2. Där han inte tar emot, han kräver alltså egentligen, han drar sig undan från de hedna kristna. Och där är en uppgörelse mellan Paulus och Petrus i andra kapitlet i Galaterbrevet. Men sen hittar han ju tillbaka ändå. Alltså, han kämpar ju med sig själv på vissa punkter. Kanske människofruktan. Det är kanske var hans stora punkt. Det vet jag inte.
Och det kanske säger något om det här att man brukar ju ibland tala, modernt, tala om det här med självbild. Mm. Att det är något med Petrus självbild som måste uppdagas och avslöjas för honom. Så att när Jesus säger till honom hur det är med honom, du ska förneka mig. Mm. Då är det som, nej, det är inte jag. Jag vet hur det är med mig. Mm. Om alla andra, ja, det kan jag förstå. Men jag ska aldrig. Så är det ju en falsk självbild. Det är en självöverskattning som inte egentligen svarar mot vem jag är eller vad jag är kapabel till och var jag befinner mig. Men Jesus vet, så på något sätt så handlar det också, inte bara om att, eller kanske ska vi säga så här, när självbilden blir klar för mig, när jag ser mig själv i vit ögat, det är ju snarare när Petrus gråter så förtvivlat för att han har förnekat sin herre. Det är ju så här, det är jag, eller det är jag kapabel till. Jesus ser på honom och vi kan bara ana vad som ryms i den blicken, men åtminstone kan vi veta att det som fanns i blicken fanns desto mer där vid Tiberias sjö och som man brukar betrakta som upprättelsen. Så att när på något sätt den falska självbilden har blivit avslöjad, då kan också börja se Jesus med helt andra ögon. Då är han inte så att säga jag är trogen dig, utan du är trogen mig. Jag får vara din, jag får vara din lärjunge med allt som jag inte själv hade koll på.
Så jag tänker, om man tänker de här fokusen, så kan jag säga att när jag växte upp så kanske det fanns en mycket starkare, jag visste att Gud har skapat mig så där. Idag så kämpar ju människor verkligen med det. Vem är jag? Identitetsfrågan. Om jag tänker för egen del att tänk om det är sant att allting har kommit till av en slump, vilket jag är övertygad om att det inte är så. Men tänk om det vore sant, jag vet inte, då faller mitt liv i bitar. Därför att hur ska jag då få ihop alla de här pusselbitarna? Om vi då tänker att vårt samhälle är så präglat av detta, så skapar ju det en identitetskris, nämligen vem är jag egentligen? Och det skapar också en kris när det gäller vad ska jag leva för? Allt det här kommer fram. Och sen finns det en bit till som du var inne på med Petrus. Och det är ju detta som första Mosebok 3 som är så avgörande för förståelsen av människan. Människan är fantastisk, men hon är också fruktansvärd. Hon är kapabel till de mest fruktansvärda saker. Och vi har ju syndafloden där människans tankar och gärningar var allenast onda, tror jag det står i gamla översättningen, alltså i 6:e kapitlet. Och det betyder att det här med det onda finns som en reell kraft i oss. Det är inte miljön i första hand, utan det är vårt hjärta som är problemet. Men samtidigt är vi oerhört värdefulla. Och det är just den här balansen att vi kan säga, jag klarar det här jättebra. Men när vi går vår egen väg och löser det så blir det fel. Petrus ville verkligen vara Jesu efterföljare. Och han ville uppmuntra Jesus. Och då går han Satans ärende. För det blir en frestelse för Jesus att avvika från korset. Och då är det också så att ja, men då kan vi vara frimodiga. Om vi vågar se att vi är skapade till Guds avbild, då kan vi se, korset säger det, du är så viktig att Gud själv har blivit människa för att offra sig för din skull. Du är så viktig att du är älskad. Därför säger korset så, ja, men Gud har rest ett stort plus för att säga, så viktig är du för mig. Du är det största som finns av människor. Var och en säger Gud det till. Därför vi är skapade för att tillhöra honom. Och sen säger korset också, du är så viktig så det finns en livsväg för dig att gå. Jag gick den här vägen till korset för att öppna en väg för alla. För en egen Emmausvandring. Där vi kan få ett möte med Gud. Så alltså det gör att, alltså vår tid är ju på det sättet väldigt svår genom hela den här. Jag tycker att det är skärvor många gånger. Men just genom att han som hänger på korset, när han hänger på korset säger han ju, moder, se din son. Son, se din moder, säger han till Johannes där. Han ser rövaren på korset. Sannoligen säger jag det idag, ska du vara med mig i paradiset. Vad händer när Jesus som hänger på korset ser på oss? Ja, då blir vi till. Det finns en fantastisk berättelse Jag läser inte så mycket skönlitteratur, ska jag erkänna, det mest teologisk litteratur och en del annat, Snobben och lite sånt. Men jag läste en bok av Lars Ahlin som heter Din livsfrukt, en fantastisk bok. Och då berättar han om Östern. Och Östern är egentligen en solidarisk, nej han är inte en solidarisk humanist, han är marxist och han tror inte på Gud, han är ateist. Så kommer han till Paris och där dör han. Men huvudpersonen Johannes, han försöker få kontakt med honom, men han får inte kontakt med honom. Men då får han ett brev. Och den här Östern, han har kommit till Paris, han har gömt illegala flyktingar. Och sen så har han börjat läsa evangelierna där. Och då har han fått en helt ny livssyn. Så han säger, när jag läste evangelierna så mötte jag Jesus och då blev jag till. Och då tänker jag är, när han ser på oss, då blir också du och jag en, jag vet vem jag är. Men jag gör det bara när jag underordnar mig honom som ser mig. Mm. Och då får jag en trygghet i vem jag är och min väg framåt. Sen kan vi behöva få hjälp med olika saker i vårt liv. Mm. Men där är grundtryggheten finns där.
Men det är också så här att... Om korset får vara i centrum av själavården, om man börjar där och liksom stannar upp och begrundar och utvinner vad som faktiskt finns där, så har vi otroligt många olika redskap till att, om vi till exempel tänker på detta med att vara sedd, så kan ju det vara både stort att få tänka, men Gud ser dig, men det är ju också egentligen något fruktansvärt därför att han ser mig rakt igenom. Ja. Det är ju en obehaglig tanke. Så min men å ena sidan på ett ytligt plan vill bli sedd, så vill jag inte vara sedd så mycket så att hela mitt mörker och min skam kommer fram. För då kan ju ingen älska mig. Mm. Men då vittnar också korsen om att jo, men du är sedd långt mycket mer än vad du själv förstår. Du är fullkomligt känd. Mm. Det är därför han lider korsets kval för din skull. För att kunna säga till dig att du är både sedd, känd och älskad. Alla dina synder är omhändertagna. Du behöver inte frukta sanningen om dig själv och att vara helt igenomsedd. Det är ju väldigt goda nyheter.
Fantastiskt.
Och en annan sida, jag tror till Martin Luther som säger det i något sammanhang så här, att du är inte älskad för att du är värdefull, utan du är värdefull för att du är älskad. Och hur vet jag att jag är värdefull? Det vill säga älskad. Jo, så bevisar Gud sin kärlek till oss. Mm. Att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Medan vi var en rövare, medan vi var så bedrövliga som vi kan känna, värdelösa och alltihop. Han dog ändå. Mm. Han väntade inte på att något skulle bli bättre. Jag vet att du nämnde här innan här att bland unga, kanske konfirmander, eller så här, får jag vara en kristen? Mm. Kan jag vara en lärjunge? Som jag är, som jag känner mig och så vidare. Mm. Här finns också många trådar till korset.
Och jag tänker två saker. Det ena jag tänker är att inför korset blir allt helt naket. Mm. De är nästan nakna där på korset. Men det blir naket med feghet och svek och allting. Och girighet och maktfullkomlighet och så vidare. Allting blir naket där. Och egentligen är det som vi är vi människor. Och inför Jesus kan vi bli avklädda. Och då finns det en befrielse när det avklädande får sig. Om vi står kvar. Tänk på den här kvinnan som blir tagen i äktenskapsbrott. Och hittar henne i en säng hos en annan man. Drar fram henne för att stena henne i Johannes 8. Och då säger Jesus, den som utan synd ska kasta första stenen. Då droppar de av allihop. Från den äldste som visste mest om sig själv. Men så står den kvinnan. Hon stod kvar framför Jesus. Och där är en hemlighet. Att stå kvar med sin skuld och så. Men stå kvar framför Jesus. För det är där räddningen finns. Och Jesus kan ta det. Därför att det är den skuld som han bär upp på korset. Och det är det som är så befriande. Det var det ena jag skulle säga. Det andra var att. Får jag visa en skiss här, så har jag tänkt att jag ska inte bli för lång med det, men om vi tänker att det ser ut så här att Gud är helig, och det är en väldigt svår tanke för oss, men jag tycker att Leonard Aslan är kanske det tydligaste exemplet på det i Narnia-serien där Aslan kan Lucy krama, men Aslan när han ryter så fruktar man. Mm. Att möta den helige guden med vår synd, här ser vi alla minus. Mm. Och det här är vår situation. Jesus bär hela denna smärta på korset. Och när han bär det så bär han hela vår synd. Så hela synden, som Martin Luther säger i Galaterbrevets stora Galaterbrevskommentar, tar den, dina synder är inte där du ser och känner dem här, utan de är på korset. Och därför säger Martin Luther också, därför har Kristus blivit den värste syndare, den största horkar, den största liksom girige och så vidare. Mm. För han har det låter ju nästan hädiskt, men han har samlat på sig vår synd. Han säger det så drastiskt för att vi ska se, synden är där. Och då, om ni ser den här skissen, så det kanske inte syns på den här, men under korset så stryks det streck över alla synder. Och det betyder att där finns Guds välsignelse, den andliga välsignelsen. Det betyder, där finns förlåtelsen. Där finns hopp inför döden. Och där är den stora tryggheten. Och då, när man kämpar med detta, får jag vara Guds barn? Så tänker jag att, vad är det som gör att vi får vara Guds barn? Att man får tillhöra Herren. Trösten i det finns i korset. Inte här inne, vad jag kan leta upp hos mig själv. Utan det finns i att Jesus har gjort detta för mig. Och det är först när jag ser det, då kommer också befrielsen. Men försöka hitta hos mig själv, ja, nu älskar jag människor lite mer, eller nu har jag kunnat lägga av de synderna, så kommer jag aldrig få frid. Men om jag ser i korset, så gäller just det här att jag är under välsignelsen. Då finns friden där. Romarbrevet 5:1 står det så här, då har Paulus haft en genomgång av hela korsets storhet, och så säger han så här: då vi nu har rättfärdiggjorts genom tro, har vi frid. Det är ett faktiskt tillstånd. Och sen kommer det lite längre fram. Och Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Det är den subjektiva upplevelsen. Men den subjektiva upplevelsen är inte det som avgör att det här gäller. Utan det är det objektiva, det som har skett på korset. Och där finns en sån enorm vila för mig och för oss alla, när vi får hålla oss till det.
Jag kommer att tänka på både när jag såg bilden, men också när du tog ut detta med Johannes 8 och Jesus och äktenskapsbryterskan. Där säger Jesus de här orden, inte heller jag dömer dig. Mm. Och det ligger ju underförstått där att han är den som är utan synd och kan kasta inte bara första utan alla stenar. Men han är också ett med Gud, som har gett denna lagen, som har sagt att det är allvar med synden. Mm. Det syndens lön är döden. Mm. Och vad gör jag med det? Jo, inte heller jag dömer dig. Då måste det någonstans vara underförstått. Därför att jag bär din dom i ditt ställe. Så jag kan säga de orden. Mm. Dessa frikännande orden. Så att den här bilden då, det är på något sätt, jag ser det blixten som går ner. Det är stenarna som haglar. Men Jesus bär just det. Guds vrede på Golgata kors. Mm. Att det finns en trygg plats här under korsets skugga för dig.
Ja, det är ett skuldfritt rum. Ja. Så att det som händer där, och sen säger Jesus, gå och synda inte mer. Ja. Men det skuldfria rummet uppstår. Var är det skuldfria? Jo, det skuldfria rummet är där Kristus är, det vill säga den korsfäste Kristus. Mm. Och vi ser ju på korsfästelsen från uppståndelsens synvinkel, för vi vet att det är fullbordat. Mm. Och det innebär att det finns ju en sån enorm trygghet. Därför kan vi säga, nej, som Romarbrevet 8:1, så finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Mm. Hur vet jag att jag är i Kristus Jesus? Jo, jag vet att Kristus har döpt, Romarbrevet 5:8. Och jag vet att jag är döpt, Romarbrevet 6. Och jag vet att det står i Johannes att den som kommer till mig visar inte bort. Eller åt alla de som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn, Johannes 1:12. Det vill säga att tron är icke-aktivitet. Mm. Tron är att få ta emot den här gåvan. Mm. Så det är inte att jag ska leta upp hur mycket tro har jag här. Utan det är att jag ska vila. Det är ungefär jag griper om detta korset som en livboj. Och då är jag räddad.
Men för att knyta tillbaka till den här äktenskapsbryterskan så är ju också själavården i första hand horisontell. Det vill säga nu lyfter vi upp det på frågan, vad säger, då säger ju frågan till Jesus, vad säger du? Mose lag säger det här, vad säger du? Ja, vad säger Gud? Mm. Det är så att säga själavårdens fråga, vad säger Gud till dig när du är som du är och har gjort det du har gjort och befinner dig där du befinner dig? Det blir både så att säga den brännande frågan, men till slut också den befriande frågan när svaret också kommer ifrån Jesus. Mm. Så att många gånger kan det ju vara så här att man liksom alldeles upptagen av de rent inomvärldsliga, mellanmänskliga frågeställningarna. Och de föreställer sig vilken jobbig situation hon försatt sig i. Mm. I förhållande till alla andra människor, alla blickar, alla domar, skammen, känslan av att vi kan bara försöka tänka på hur, om vi också översätter det till vår tid, hur människor sliter med det. Mm. Så att många gånger så är ju själavårdens svar på en människas fråga att lyfta henne ur sin ganska trånga, inomvärldsliga, mellanmänskliga situation uppåt, över det nämligen till Gud och börja där. Jesus kan ju säga så här, frukta inte för dem som bara kan döda dig till kroppen, utan frukta honom som kan döda både kropp och själ. Det är ett utmanande bibelord i och för sig, men min poäng är med det här att vägen ut ur det rent mellanmänskliga och människofruktan och vad människor tycker och tänker och vill och gör är att lyfta perspektivet upp. Det som är Guds fruktan. Att se, hur ser Gud på mig och min situation? Komma ur mina...
Vi får liksom ett facit, kan man säga. Att plötsligt så ser... Det här är min verklighet som jag ser. Men genom korset så ställer jag mig här och ser på min verklighet med Guds ögon. Och det Gud ser är en människa som är ren och rättfärdig i Jesus Kristus. Mm. Sen är det en massa som ska klaras upp. Och det får man vandra tillsammans och se hur ska vi lösa detta. Men själva avgörande punkten är att kommer man i våg på den punkten så kan allt få läggas till rätta. Det är inte lätt och det finns människor man kanske ska göra upp med på olika sätt. Människor man ska rätta till saker och så. Men inför Gud, den avgörande punkten är avgjord. Och då tänker jag, det finns en amerikansk eller en engelsman, en tänkare som heter Os Guinness, som har betytt väldigt mycket för mig. Men han har ett uttryck som han använder. Han säger så här. Att vi lever våra liv before the audience of one. Vi har en åskådare hela tiden. Mm. Och det är han som älskar oss så mycket. Men det är han som ser rakt igenom. Mm. Och då får man liksom se Guds perspektiv på sitt liv. Mm. Och det är utifrån korset. Mm. För det, ser man ena sidan av korset ser man bara synd och elände. Ser man andra sidan ser man allt är förlåt. Mm. Det hänger där. Mm. Göran Langren hänger där med sina synder. För att i Kristus så hänger det där. Och därför behöver man inte vara rädd för att avslöjas för sin synd. Utan där befrielsen finns i att det får komma fram. Och befrielsen finns då i syndabekännelsen. Så enkelt är det. Ja, det är ju sånt vi vet. Men jag tror att det är väldigt viktigt att se det. Och där blir också en identitetstrygghet att... Ja, men jag är så värdefull, så Gud är djupt engagerad i mitt liv. Korset påminner mig om det.
Mm. Och hans engagemang för mig går långt utöver det engagemang som jag själv har. För mitt engagemang är oftast väldigt kortsiktigt och inriktat på hur jag mår för stunden. Och vad jag vill med mitt liv de närmaste veckorna kanske. Mm. Hans engagemang är ett evighetsengagemang som inte upphör.
Gud är mycket mer intresserad av våra liv än vi är själva. Alltså det är faktiskt väldigt härligt att få se det. Ja, men det är faktiskt så. Ja.
Och de här sakerna också när man talar om korset och själavården. Att komma ihåg att när människor kommer så har man kanske ett ganska snävt perspektiv på sig själv och sitt perspektiv. Mm. Eller på sitt liv och kortsiktiga frågor. Jag vill få lösning på den här nöden. Och då naturligtvis lyssnar vi för att få klarhet i vad är det här? Mm. Men också ha Guds tankar med oss här att det här är en evighetsvarelse som behöver Guds handlande. Och många gånger kan det vara så här att vad är nyttigt för en människa ur ett evighetsperspektiv? Mm. Då kan det ibland vara så här att, om jag tar Paulus som ett exempel här, han har sin törntagg i köttet som sitter där han sitter, och Gud, han ber tre gånger om att få bli av med denna. Mm. Men ur Guds perspektiv så måste den sitta där, och så med lite reflektion förstår Paulus, ja, det är för att jag inte ska förhäva mig. Mm. Utan jag måste höra Gud säga, min nåd är dig nog.
Så det han lär sig är egentligen att livet handlar om att leva av Guds nåd och barmhärtighet. Ja. Och inte. Och det har samma med Jakob som har lurat sig fram hela sitt liv. Mm. Och han har fixat till det. Han har till och med lyckats lura ramen. Han har blåst honom. Mm. Och så kommer han, och så till slut så då skickar han ju före sina anhöriga så att de ska ta smällen. Mm. Men då blir han ensam kvar med Gud. Mm. Och när han brottas med Gud, då är han på den punkt där Gud har velat ha honom hela sitt liv. Ja. Och då klamrar han sig fast om Gud och säger, jag släpper inte med mindre du vill signa mig. Och det är egentligen det korset handlar om. Ja. Att klamra sig fast om Gud och säga, Herre vill signa mig, för själv kan jag inte vill signa. Mm. Utan det blir bara förbannelse av det. Alltså man använder lite grovt, alltså vi kan göra goda saker. Gud kan driva fram goda gärningar genom oomvända människor givetvis. Om ni som onda förstår att ge era barn goda gåvor. Mm. Alltså vi förmår det. Men ändå i det stora perspektivet så behöver det ske någonting radikalt med oss. Mm. Och det är att vi kommer in i det här flödet som är att låta med det perspektiv som man ser utifrån korset. Allt får ett annat perspektiv. Mm.
När du tar upp, det var något som gjorde mig uppmärksam på att Jakobs brottning med Gud, att det är faktiskt Gud som brottas med Jakob. Mm. Alltså, textuellt så står det att det är Gud som tar sig an Jakob och brottas med honom. Mm. Och kanske är det också en bild för vad Guds arbete med oss till att föra oss till den punkten. Det står ju, det är en slags kommentar på den här berättelsen i Hosea bok, att Jakob kämpade med Gud, grät och bad om nåd. Mm. Jag släpper inte med mindre än att du välsignar mig. Jag som är denna bedragare, jag som har lurats, jag som nu får äta upp konsekvenserna av mitt eget handlande. Mm. Jag har själv blivit lurad och nu kommer han som jag har lurat. Och jag, då har jag så här till slutet av mig själv. Mm. Då har jag bara Guds nåd och välsignelse att hoppas på. Och då är Gud framme.
Alltså jag tror detta, Martin Luther säger ju det att när en människa blir kristen eller vill följa Kristus, vad gäller ju bön och Bibel och anfäktelse. Mm. Och då tänker jag så här att en del av anfäktelsen är ju detta att man kläs av sina falska tryggheter. Och det är det som sker med Jakob, han har kunnat fixa allt. Men så kommer han till den punkten, det går inte längre. Och vi har Hosea som beskriver Israel som då liksom begår äktenskapsbrott mot Herren. Och så står det i andra kapitlet att han för henne ut i öknen och klär av henne allt hon har. Mm. Och så står det i vers 14 i andra kapitlet i 1917. Jag vill föra dig ut i öknen för att tala ljuvligt med dig. Och då har hon fått bli avklädd alltihop. Mm. Och en del av anfäktelsen är just det här och också av korset som Luther kallade. Det är ändå att vi får se att det här håller inte det jag försöker skaffa min trygghet. Och det tror jag att människor kan uppleva, även den som säger att jag bryr mig inte om Gud. Så vi kan ju lyssna på när de skriver sina biografier. Vad gör de? Jo, de skriver och rättfärdigar sitt liv. I väldigt hög grad handlar det om, så försöker jag vill ju skönmåla mitt eget liv. Det ligger ju där. Men då när det till slut märker man, ja, men vad blir det av det här egentligen? Och på något sätt så behöver vi komma till den punkten. Inte så att Gud vill att vi ska misslyckas, men Gud vill att vi ska se att vi inte har livet i vår hand. Utan att den avgörande källan och punkten för all trygghet är att låta Gud vara min Gud. Och där på korset ser vi det allra tydligast. Jag älskar. Mm. Det finns ett ansvar. Gud tar mig på allvar. Mm.
Eftersom vi talar om korset och själavården så finns det otroligt mycket att utvinna ur det som Martin Luther kallar för korsteologi. Mm. Som handlar om ja, det handlar om många saker, men en sida av det här handlar om att vi som Kristi lärjungar möter kors. Det vill säga Gud visar sig i sin motsats. Vi upplever att han är frånvarande, men han är i själva verket väldigt närvarande och verksam. På korset ser ju allting förlorat ut, men där är själva segern. Och så kan det också vara i vår egen upplevelse av saken. Att bland det svåraste är många gånger det som ur Guds perspektiv är bland det viktigaste. Och att jag kanske med facit här kan se att det som gjorde ont gjorde gott. Och jag kan förstå att men Jesus som ett mönster, korset som ett mönster, säger ju samma sak.
Mm. Alltså det handlar ju om att Gud gör någonting, fast han gör det i motsatserna. Alltså Guds främmande verk, står det i Jesaja. Och där är det ju så att assyrierna är på väg att anfalla, och de ska lära sig att förtrösta på Herren. I en kristen människas liv kan det ju vara så att vi kan drabbas av olika saker. Men när det drabbar oss vill Gud lära oss att se att det är han som är vårt hjärtas, jag ska väl säga, hjärtat för vårt liv. Ska vi säga blodomloppet, centrum. Och det som vi då försöker att klara oss utan. För det arvsyndens grundproblem är att vi vill bli som Gud. Vi vill bli autonoma. Vi kan gärna vara kristna, men så att vi är självgående utan att Gud blir beroende av Gud. Alltså vi vill ha en Jesusmotor i oss. Om jag får använda den som kanske. Där vi inte lever i ett ständigt beroende av Gud. Det är fult att vara beroende, men i det här fallet är det inte alls det. Utan här handlar det om att hela livet utgår från Gud, och utan honom. Så det är som om vi skär bort hjärtat här och plockar ut det, och då dör jag på studs. Alltså ursäkta, det är drastiska. Men jag tror att det finns en... Alltså Nils Bolander uttrycker detta egentligen väldigt fint. Besynnerliga kärleksbrev kan vara här att skicka. Det kan vara lite svårt att förstå, men... brev med svarta kanter på hamnar i ens ficka. Någon dröm man burit på, någon from förhoppning, krossades av frostens bett i sin första knoppning. Den som får ett sådant brev hör till Herrens kära. Den Gud älskar agar han och är riktigt nära. Besynnerliga kärleksbrev med breda svarta ränder, han som präntade och skrev, håller våra händer. Ja, jag tycker alltså livet är svårt. Nu smäller det här också. Ja. Men ja. Livet är svårt. Alltså livet är fullt. Alltså det blir inte som man har tänkt sig. När man kanske var 20 år och hade stora förväntningar. Så kommer man att drabbas av olika saker som är svårigheter. Sjukdom, motgångar, missförståelse, trasigheter på olika sätt. Livet är fullt av sådana här saker. Och det är inte sagt att Gud vill detta. Men när det sker... så vill Gud visa, jag lämnar dig inte. Håll dig till mig. Sen är det frestelserna som gör en annan sak. Men just i allt detta så vill Gud liksom ge oss den här tryggheten.
Och att det är som, om man tänker på det objektivt sett och ur Guds perspektiv. Det som för en människa närmare Jesus, närmare hans ord. Till liksom att komma in i ett samtal med honom. Om det så är rop och skrik. I nöden, det är till slut det goda för mig. Det är så att säga själavården, därför att det leder min själ från mig själv och mina drömmar till honom och hans tankar som är, det står ju så, om det är Jesaja eller Jeremia, det här jag vet hur lika tankar jag har för er, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge en framtid och ett hopp som är reellt, substantiellt, som går långt utöver vad vi själva försöker få ihop.
Alltså, och du har det i klagovisorna, du har det här att Jerusalem har ramlat och allt har gått sönder, och så kommer det Herrens nåd är det, i tredje kapitlet vers 22, att det inte är ute med oss. Det är inte slut på hans barmhärtighet. Och jag kan nog säga, erfarenheter i livet med vissa saker som har varit väldigt svåra, så kan jag säga att det finns stunder i livet då man kan känna att man kan känna så här att jag vet inte om det går nästa minut. Men den trygga punkten när jag ser tillbaka på allt som har hänt, det är att Gud sviker inte. Mm. Men så jag tror att det är väldigt viktigt att ha det perspektivet. Det är aldrig lätt att tala om detta, för att det, när man drabbas av det är det fruktansvärt svårt. Och när vi sitter i ett samtal så kan man liksom uppleva att nu gick allt sönder, jag vet inte, och det är kanske bara tårar. Men vi kan säga, Gud släpper det inte.
Och där kommer återigen korset in, att betrakta och begrunda korset. Där ser man både det här att han som är Guds egen son lider fruktansvärt i denna världen. Mm. Och han är dessutom helt oskyldig, orättvist, han är sviken, han är förrådd. Allt går han igenom. Men till slut så lider han inte bara med oss, vilket är tröstande i och för sig. För då förstår han något av oss, av vårt lidande. Men han lider också i vårt ställe, ett lidande som inte är vårt. Mm. Och det hör vi när han ropar, min Gud, varför har du övergivit mig? Mm. Och det är till slut det största mörker som en människa kan gå igenom. Att utöver hela helvetet på jorden som man går igenom, att dessutom vara övergiven av Gud. Men nej, det är inte ditt öde. Det var hans öde. Eller öde är kanske ett fel ord. Det var hans lott. Mm. För att skona dig från det. Det vill säga att i ditt mörker så finns alltid denna lilla strimma som är egentligen den stora strimman. Att han som var övergiven i ditt ställe är med dig. Mm. Och talar med korsets hela ljuvlighet till dig i där. För att försäkra dig. Nej, du är inte lämnad eller övergiven. Det kan vara resten av livet kan du få lida av det här och bära det här. Men var vid gott mod.
För man kan säga då att Jesus har varit där före. I varje situation och lidande jag kommer i. Om vi säger att någon är i ett äktenskap och den ena är otrogen. Mm. Jesus som är Gud själv, han vet vad det är när någon är att bli sviken. Mm. Han har varit där därför att vi har svikit honom så många gånger. Han vet precis hur det är. Mm. Han kan alltså möta oss i den situationen. Mm. Jesus som har burit skulden av synderna, han kan också möta den som vänder sig till honom när man har fallit.
Mm. Jag kommer bara tänka på, det är lite annat spår, men jag tror kanske att det också ska sägas. En sida av själavården, man utgår kanske ofta från att det är människor som är redo för själavården, men ibland kan ju faktiskt själavården ha ett lite tuffare ärende. Jag tänker på när Jesus mötte den unge rike mannen och som frågar efter det eviga livet. Det är i och för sig den riktiga frågan, men han är inte riktigt beredd på vad Jesus ska svara. Jesus säger, buden kan du, håll dem så får du leva. Och så ställer han ändå frågan, men allt detta har jag hållit sedan min ungdom. Mm. Då står det så här. Då såg Jesus på honom med kärlek. Mm. Jag tror att man ska lägga märke till det. Därför att nu är det själavårdaren Jesus som går igång på denna unge man. Och så säger han, ett fattas dig. Mm. Gå och sälj allt vad du äger, ge åt de fattiga. Kom sedan och följ mig. Mm. Och det slutar med att mannen bedrövad går bort ifrån Jesus. Men det fanns något oundvikligt som behövde sägas till den här mannen, som Jesus säger, i den största kärlek, som samtidigt är det som på något sätt det blir en anstöt som gör att mannen går bedrövad bort, för han ägde mycket. Och då kunde man ju tänka så här, men det var väl en misslyckad själ där han gick ju ifrån där, han var ledsen, men det var ändå någonting som behövde sägas. Sen finns det då traditioner som säger att detta var lärjungen Barnabas som senare hittade tillbaka sådant och kom och följde Jesus. Men alldeles oavsett att man kunde säga att nej, detta är detta.
Ja, men du kommer till en punkt när det blir ett val. Ja. Om man säger så, även om det ytterst vi inte kan skåda in i Guds rådslut, så kan man säga så här. Den här mannen ställdes, hans stora problem var att hans Gud var pengarna. Mm. Och han är ju inte beredd att, alltså han säger ju inte att han har hållit första budet. Nej. Utan där är, när Jesus sätter fingret på den ömma punkten Så, och i all kärlek görande som du säger. Men däremot kan vi se hur det var med David som hade begått äktenskapsbrott och se till att Batsebas man hade mördats.
Ja, ja.
När Nathan kommer dit och säger du är den mannen, då böjer sig David.
Ja.
Men, och där ser man två olika, men det kan mycket väl vara så att en människa tar en sån sväng och inser att ja, det var ett felaktigt val. Men ibland kanske hela vården var rustik i den betydelsen att man är tvungen att säga ja. Så vitt jag förstår så har du två val här.
Mm.
Och jag kan utifrån Bibeln säga att jag tror att det här valet är riktigt.
Mm.
Men det kan hända att man är med om, jag säger inte det, men det kan hända att man är med om att någon går gråtande från ett samtal därför att det har varit ett så allvarligt sak. Men då, om vi tar Jesu ord där, så grät han.
Mm.
Också.
Mm.
Alltså han var djupt engagerad för han älskade den här personen. Som Francis Schaeffer har sagt i ett tillfälle, ingen kan tala till sin generation som inte har gråtit med den.
Mm.
Och då tänker jag också att det gäller själavårdaren. Inte så att vi ska sitta så att den själavårdaren, det behöver trösta själavårdaren.
Ja.
Men alltså att det djupa engagemanget som du säger här, jag tror du har helt rätt i det.
Ja, ja.
Att, och, men med en uppriktig omsorg om den här människans bästa. Men samtidigt kan man inte ge allt på en gång alltid. Men man behöver ha en djup kärlek till den här personen. Och be Gud att hjälp mig att se henne eller honom med dina ögon.
Mm. Det är någon som har sagt så här att människor kan vara rädda för att gå och tala med en själasörjare för att man skäms för det som har blivit och varit. Men för de allra flesta, eller för många präster och själva, så vet man har hört det mesta, så det blir aldrig någon stor överraskning egentligen. Inte bara för att man har hört om andra människor, utan också för att man i bästa fall har en rätt så god kontakt med sitt eget förflutna och vet också en hel del om syndens alla tentakler i ens eget liv. Så att man kan se något av sig själv innan man möter och också påminna sig själv om att här är vi båda under själavårdarens ögon och vård och vila och hjälp. Jag kan se.
Vi är samma båt.
Ja.
Alltså det är just det som själasörjare. Det är inte att jag sitter där och den sitter där, utan jag är en syndare som talar med en annan syndare och vi behöver hjälp. Men jag får vara din vägledare eller den personens vägledare kanske just. Men det är framförallt Jesus själv som måste slå följe med oss. För annars är vi förlorade.
Mm.
Men jag tror att den här djupa barmhärtigheten, att man, när man själv har blivit själavårdare av Jesus, då kan man också själavårda andra.
Mm.
Men ingenting chockar mig vad jag hör, för jag känner mig själv allt för väl.
Mm.
Och det är oerhört pinsamt. Mm. Det är väldigt skönt att jag slipper berätta det här.
Jo. Nej, men
det är en sak mellan Gud och mig. Men det är väldigt viktigt att inte ha att man inte lever i så att säga ett dubbelliv i den meningen att söndagens syndabekännelse och den dagliga omvändelsen, det är nyckeln till att inte hamna i ett dubbelliv.
Mm.
Så att man är vaken när frestaren kommer. För det är väldigt försåtligt.
En sida, vi har inte kommit in på det så mycket, detta med bikten som är ett av själavårdens redskap och instrument. En av de goda syftena med bikten och med den regelbundna bikten är det här att man regelbundet låter sig ställas ansvarig inför Gud först och främst, men också inför någon annan där man bekänner, man tar sitt liv och sig själv på allvar genom att säga jag har syndat och jag gör det inför en annan människa. Då har jag också så att säga ställt mig i det ljuset. Bikten ska inte underskattas som en hjälp att också leva i Guds ljus kontinuerligt och regelbundet och bekänna.
Jag tror att det ligger mycket i det. Alltså, det är väldigt pinsamt att bikta sig.
Mm.
Men det är väldigt bra att göra det därför att det sker en befrielse när man har fått nämna det. Och det sker någonting som korset också uttrycker, nämligen en ansvarighet.
Mm.
Jag är ansvarig för vad jag gör. Jag kan inte leva ett dubbelliv. För jag ska bekänna detta nu. Och berätta det för min själavårdare. Och när jag gör det så måste han säga till mig att det här kan du inte fortsätta med. Och sen samtidigt så får jag bekänna det och få förlåtelse. Och så får jag börja på nytt.
Ja.
Men det finns en väldig befrielse i det. Ja. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi behöver nog aktualisera bikten mer så att den används mer. Så.
Och uppmuntra till det. Och många gånger kan det vara så här att ett samtal börjar i ett samtal om det som råkade vara människans belägenhet och frågor. Och så slutar det ändå med att få ta emot syndernas förlåtelse på ett personligt sätt. Mm. Man ser att nej, men det var det här jag egentligen behövde och ville. Mm. Och så får man på det viset gå därifrån. Man hade, kom som du är, men det blir inte, eller du förblir inte som du är när du möter din Herre.
Alltså, nej. Det är ju det att Jesus flyttar in i oss genom tron. Mm. Och det gör ju också att det finns en ny kraft i vårt liv. Mm. Och det är klart att det finns en uppgörelse med många saker i vårt liv. Mm. Och det finns bindningar vi kan ha. Bengt Pleiler brukade tala om att vi har olika landningsbanor som vi behöver både bekänna för Gud och tala med Gud om. Och kanske aktualisera för honom att jag vill bryta med detta. Mm. Men också kanske i ett samtal med en själavårdare.
Mm.
Och det är för långt nu tror jag att gå in. För jag ser. Men alltså, det finns ju mycket med att människor idag är bundna av okulta saker och annat, och man ska vara medveten om att det är inget att leka med. Och där står i korset att djävulen är besegrad under de onda makterna, och därför kan vi också få veta att korset gör att vi kan bryta med djävulen.
Mm.
Vi kan bryta med det onda. Vi kan bryta med det som på olika sätt har bundit oss.
Mm.
Men det tror jag är ett samtal som måste föras i med mer erfarna kanske än mig givetvis, men alltså kring just detta med själavård inför de mörka bitarna som finns just nu bland människor. Häxkonst och olika former av okkultism och spiritism och allting. Alltså det är väldiga krafter.
Ja, men det kanske bara närmar slutet på vårt samtal här. Det kan inte bli helt
allomfattande. Nej, vi kan inte få med allt.
Men om man ändå får fatt på korset som ett centrum också för min själavårdsuppgift. Och själavårdarens uppgift, så har vi också sagt att detta behöver vi leda människor till, och det här ser vi som sagt Kristi egen själavård. Sen finns det ju områden som tangerar det, men som kan vara många gånger övergå vår förmåga och kompetens. Och där får man ändå tänka att vi i Kristi kropp finns vi många som kan hjälpas åt till att ta hand om alla tänkbara bekymmer som vi sliter med. Jesus botade de 10 spetälska, även om det bara var en som kom till tro.
Mm.
Och med spetälska, det var inte bara en kroppslig sjukdom, utan det var ett utanförskap, och det var psykosomatiska, sociala, alla tänkbara bekymmer som de befriade sig ifrån genom att bli botade.
Mm.
Men likfullt, var är de 9 andra, frågar Jesus.
Mm.
Och det är också, kanske får vi komma ihåg, själavårdens sorg. Kan man säga att när jag har fått fri från min spetälska, så är jag nöjd, så går jag vidare.
Mm.
Men att leda fram till Kristus och tillbedjan och det nya livet hos honom, det är ju målet, men tyvärr inte alla människors
när de kommer. Nej, det är riktigt. Jag tror att det finns en helande kraft som finns i Kristi kropp, som kan finnas i gudstjänsten. Men som kanske också finns i förbönens omsorg. Hur den nu ska yttra sig kan vara lite olika traditioner hur man gör. Men jag tror att det är viktigt. Jag tror också när det gäller befrielsetjänst, om vi säger det som har med okulta saker att göra. Att det behöver man vara flera, och det behövs gåvan att skilja mellan andar. Så man kan se det. Men också de helande krafter som finns. Jesus är starkare än djävulen. Vi behöver liksom inte tänka att han... att de är jämbördiga, utan djävulen har inget att sticka upp med egentligen. Men vi som är insyltade med det onda behöver den hjälpen. Sen tror jag det finns en sak till i detta med med själavårdande. Och det är ju att förkunnelsen behöver också vara själavårdande. Den ska inte bara vara själavårdande, den ska inte vara terapeutisk. Den ska handla om Kristus och korset. Men i det finns en själavårdande dimension som ibland också kan koncentrera sig på vissa saker när texten föranleder det. Mm. Men jag tror att en förkunnelse kan också hjälpa människor i en allmän själavård. Mm.
Precis. Mm. Och i goda tider, om vi tänker väckelsetider, så var det en slags växelverkan mellan själavårdssamtalen och predikostolen där prästen predikade. Och det ledde till själanöd kanske och bekymmer om sitt liv. Och så sökte man upp prästen för att få en preciserad själavård än vad det som predikan kunde göra. Och det i sin tur hade det goda med sig att prästen fick också en preciserad förkunnelse. Det får man också uppmuntra människor i vår tid att uppsöka sin präst för att på det viset ge prästen ge hjälp till en precision i förkunnelse och själavård.
Det är en växelverkan där som jag tror är väldigt fruktbar, om jag säger så.
Ja. Jag tror vi har kommit till punkt här. Det finns otroligt mycket mer att säga. Det här samtalet har varit stimulerande, Göran. Och tack för att du har kommit och
tack,
varit med
det
i det här
roligt.
Samtalet. Och tack till dig som har lyssnat och tittat på detta avsnittet. Och välkommen tillbaka nästa vecka som handlar om korset och apologetiken. Mm.